Du lyssnar på Gatufotopodden med mig, Joakim K.E. Johansson. Varmt, varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Gatufotopodden. Den här gången har jag pratat med Peyman Hasser, en fotograf som helst fotograferar i svartvitt med analog film och fasta gluggar. Men han tar inte typiska gatufoton på det sättet, utan har specialiserat sig på starka gatuporträtt på människor som han möter på stan. Vi pratar bland annat om hur han närmar sig människorna som han vill fotografera, något som han beskriver som ganska så svårt, om varför han har gått över till analogt fotograferande och vilken brännvidd han just nu föredrar att använda. Vi tittar också på några av Peymans bilder och dessa kan ni se på Gatufotopoddens Substack och i min blogg på fotosidan.se. Nu kör vi! Varmt välkommen till Gatufotopodden, Peyman Hasser.
Tack snälla.
Jättekul att du är med och vad kul att du tog dig tid att ställa upp och sådär. Ja,
självklart. Som jag sa, blir jag inbjuden för att prata om foto så, med någon som lyssnar dessutom.
Då kan ingen stoppa
då
dig.
Då kan inget stoppa mig.
Kommer bara liksom plöja igenom folkmassor.
Jajamän.
Ja, det är bra. Det är kul. Jag intervjuade ju Gustav Grell för ett tag sedan. Mm. Och då tänkte jag att nu ska jag vara smart och rolig och sådär och ha några snabba kortfrågor.
Oh, spännande.
Det landade lite så där för jag tror att jag öppnade med en lite för komplicerad fråga trots allt. Så han fick sitta och grunna på den. Och då tänkte jag, jag får göra om till nästa gång.
Ja.
Så att nu har jag gjort det lite enklare här.
Det är snabba svar.
Så nu är det lite snabba svar, ja. Det måste inte vara... Liksom,
ingen supersnabb, men...
Vill du liksom tillägga något så är det okej.
Okay. Ja. Ja, absolut.
Men vi fördjupar oss senare då i podden.
Yes.
Lite mer i de här sakerna.
Tydligt.
Ska vi köra då?
Ja.
Som jag sa innan, Janne Josefsson är ett skämt jämfört med mig.
Säg inte det.
Så att, är du verkligen redo?
Jag är helt redo.
Okej. Färg eller svartvitt?
Svartvitt.
Alltså det kommer ju bara som en högerkrok.
Ingen tvekan.
En rak höger.
En rak höger.
Ja. Varför?
Det har bara varit så från dag ett när jag började fota. Den första bilden jag tog, rent instinktivt så drog jag bara saturation-reglaget längst ut till vänster. Och så har jag gjort så sedan 20 år tillbaka.
Nu får jag bromsa mig själv här, känner jag. Fanns är det jag som kommer att svara jättelånga.
Vi kommer prata om det sen.
Analog kugghjulsromantiker eller digital early adopter?
Analog. Numera.
Bra att du håller så kort.
Ja.
Jag är imponerad.
Ja, du var ju väldigt tydlig.
Ja. Som sagt.
Ja.
Är du en som går eller står?
Går. Jag går. Och ibland står. Men jag har slutat stå flera timmar för då börjar jag grubbla. Så jag börjar gå.
Du är inte sån där som hänger i ett gathörn i flera timmar och studerar folklivet?
Jag gjorde det förut när jag inte var helt inne på att fota liksom gatuporträtt och den typen av bilder jag tar. Så då kunde jag stå. Men det kan vara så att jag hittar en bra bakgrund eller ett vackert ljus. Då kan jag ju stå och vänta. Absolut, men jag går mest.
Ett skott i taget eller automateld?
Ett skott i taget.
Har du varit så alltid?
Ja.
Zoom eller Prime?
Prime, alltid varit så. Aldrig Zoom.
Ingen sån här 28-300 eller något sånt där?
Nej, det är säkert jättebra men jag har aldrig behövt det.
Det är fast optik?
Det är fast optik. Enkelt.
Då kör vi vidare till den här lite mer komplicerade...
Är det för korta frågor? Eller för korta svar?
På gränsen.
Jag
får skylla mig
bra?
Själv.
Du ställer bra följdfrågor. Du styr.
Men jag håller igen lite här, för jag känner som sagt att vi ska fördjupa oss i detta sen. Sen jag tänker att lyssnarna mest bara vill ha någon slags liten inledande bild av dig. Så. Ja. Och då kommer den här frågan som kanske var lite mer invecklad då. Är du en betraktare som knäpper då utan att vilja bli sedd?
Mm.
Eller är du mer en deltagande fotograf som går in i situationer och mer liksom styr det som händer?
Jag är absolut den som går in och inne i bilden och skapar kontakt, pratar med den jag ska fota. Så jag är verkligen ingen betraktare.
Bra, det var snabbfrågorna.
Ja.
Då kör vi de övriga då och fördjupar
deep-diven.
Så nu ska jag luta mig tillbaka lite här. Jag har suttit här och hållit koll lite på ljudnivå och sånt. Men nu ska jag... Oj shit, nu håller jag på att riva ner hela utrustningen bara för det. Så, sladden till hörlurarna var lite kort. Övriga frågor. Och då tänker jag så här. Mm. Ibland så när man är ny på ett jobb eller man träffar nya människor så sitter man vid något bord och så ska man kort presentera sig själv. Någon säger så här, vi tar en snabbrunda runt bordet. Vem är du så?
Jag heter Peyman som sagt och jag bor, är norrlänning i grund och botten. Jag är född i Iran, kom till Sverige när jag var ungefär 8 år. Och mina föräldrar bestämde sig för att flytta till Norrland och nu bor jag i Stockholm sedan 15, 16, 17 år tillbaks. Till vardags så driver jag en kreativ byrå här i Stockholm. Det är där vi sitter idag på det kontoret. Och när jag inte jobbar så försöker jag fota så mycket som det bara går.
Vi sitter vid Mariatorget.
Jajamän.
Och jag tog ju en sväng här runt innan vi träffades. Det är en härlig plats.
Det är en härlig plats. Speciellt nu när solen kommer fram. Då myllrar det av gatuliv.
Mängder med folk och kaféer.
Jag älskar det.
Så här, väldigt härlig feeling. Så.
Ja, men verkligen.
Och den här lokalen var ju maffig också. Den är lite doldis.
Det är en liten dold pärla här.
Ja. Men vi skulle ju prata foto.
Ja.
Så inte lyssnarna blir besvikna på mig här. Så vi kör vidare då. Hur gick det till när du upptäckte det här med gatufoto och sådär?
Min första kamera köpte jag när jag var 22 år, för vi skulle på semester. Och då fotade jag lite, liksom allt möjligt som man gör på en semester. Jag fotade familjen och en strand och sådär. Och tyckte att det var kul. Och då, precis som man börjar med fotografi, så fotar man ju lite allt möjligt, vilket är ju bra såklart, man utforskar ju. Men jag flyttade till Washington DC för att studera journalistik. Och då var det första gången jag kom i kontakt med liksom hemlösa. Jag bodde i Norrland där jag hade en kille som hette Burkkurt som samlade burk. Det var liksom så långt det kom.
Kan man säga att jag kommer från Karlskrona som är en liten stad. Ja. Det fanns sådana där också.
Ja, men liksom det är mer karaktärer eller figurer så. Det visade sig sen faktiskt att han bodde i ett jättestort hus.
Jag kände till såna också, ja, kan jag säga.
Så att jag såg några hemlösa och då började jag prata med dem. Och sen började jag dokumentera det. Och så väcktes mitt intresse för gatufotografi och liksom mer gatuporträtt och journalistiska bilder.
Ofta när jag pratar med gatufotografer så säger de ungefär så här. Att jag fotade gatufoto ganska många år fast jag visste inte att det kallades för det. Var det samma för dig?
Ja, men verkligen. Så är det. Sen har jag ju inte fotat. Jag har väl aldrig liksom varit den här typiska gatufotografen som knäpper en bild på någon som kommer emot kameran eller så. Utan jag har alltid varit ganska bestämd med vad jag vill fota och engagerat mig och ta i kontakt och så. Så det är lite mer av en gatuporträttfotograf om något.
Lite som du sa här under snabbfrågorna då, att du går liksom in i situationen, tar kontakt med människor, snackar, även ber dem posera då.
Ja, exakt. Jag flyttar gärna runt på dem för att liksom hitta rätt ljus och så. Och jag tycker själv att jag får bra kontakt med, eller jag vill att mina bilder ska förmedla att det finns en kontakt mellan personen som blir fotad, eller som är på fotot, och den som betraktar fotot. Då tror jag att man måste involvera sig i den personen som man fotar för att liksom skapa den kontakten.
Du är ju redan inne på det här spåret. Men om du skulle beskriva då för någon som inte känner till dig, dina bilder.
Mm.
Vad skulle du säga då?
Då skulle jag säga att det är nära porträtt som är ganska enkla. Svartvita bilder där man får en nära kontakt med personen som är på bilden. Jag tror att jag skulle säga 99% av alla bilder så tittar personen in i kameran. Men svartvita bilder, porträtt.
Tar du överhuvudtaget några sådana där mer liksom folk i faten och lite sådär, om man tänker sig det där typiska gatufotot?
Ja, jag har börjat göra det. För att utmana mig själv lite grann. För det är ju, jag tycker det är nog jobbigt att gå fram och fråga någon om man ska ta en bild. Och jag tycker det är ännu jobbigare att liksom ta upp en kamera och vara en meter ifrån någon som inte kanske vill vara med på en bild. Men jag har börjat göra det och för att utveckla mig själv lite grann.
Men vi ska gå in på det sen, tänker jag. Det du var inne på där lite med svårigheterna och så.
Ja.
Men jag pratade ju med dig för ett tag sedan, för jag skulle skriva en artikel till Fotosidan.
Just det.
Och då nämnde du lite om din kameraresa.
Ja.
Att du började med att du köpte en ganska omfattande utrustning.
Mm.
Och sen efter ett tag så kände du liksom, nej, det här funkar ju inte.
Exakt.
Kan du berätta där, vad var det som hände?
Nej, men jag la alldeles för stort fokus på kameraprylar. Jag började med en Canon, en stor Canon. Sen så gick jag över till Fuji efter några år. Och då började jag liksom hela tiden sitta och fundera på, ja, men ska jag ha... För det släpps ju nya kameror hela tiden. Och då liksom bytte jag kamera varje år, kändes det som. Och man var hela tiden fokuserad på, eller fundersam på, vilken objektiv ska jag ha. Ska jag ha 35, 50? Och det tog bort alldeles för... Det hände två saker som jag insåg. Ett, det tog alldeles för mycket fokus från själva bildskapandet och fotot. Och jag kunde inte få liksom en jag kunde inte utveckla ett tydligt, distinkt bildspråk. För att alla olika kameror renderar lite olika och brännvidder och så. Så vad jag bestämde mig för var att köpa en Leica Q2 som har ett fast 28 mm objektiv. Och det var nog det bästa beslutet som jag har tagit vad gäller liksom prylar. Jag sålde av allt annat. Sen så fotade jag med det i ungefär 4 år bara.
Varför var det det bästa beslutet då?
För att jag lärde mig, jag programmerade mina ögon och min hjärna att se i den brännvidden, 28 mm. Och jag brydde mig överhuvudtaget inte om vad det fanns för andra alternativ. Jag behövde inte fundera på om vilken glugg jag ska ta med mig ut, utan jag hade 28 mm. Och det gjorde att jag också, när jag tittade tillbaka, så fick jag väldigt, väldigt, eller jag har fått ett väldigt distinkt bildspråk som många känner igen mina bilder på. Och då tycker jag att då har jag uppnått det jag någonstans vill göra.
Var det inte något också där du köpte en monokon?
Ja.
För att du kände att jag fotade ändå bara i svartvitt.
Exakt. Jag fotade alltid i svartvitt, och Leica släppte en Q2 monokrom. Och då, det var liksom ingen fråga, utan jag körde på det direkt. Och det blir en annan tonalitet och det blir vackrare liksom svartvita toner. Så jag körde med det.
Var det någon speciell anledning till att du valde då Leica just?
Leica. Jag tror att Q2-monokromen var just det att jag var ute och kollade runt, och sen hade jag den i handen. Och så kände jag liksom, wow, det här var en riktigt... Man känner, alltså man likar kvaliteten. Sen var det en ganska stor liksom viewfinder, och kameran var ganska enkel. Det fanns inte så mycket knappar och grejer. Och då tyckte jag att det passade ganska bra med det jag vill uppnå. Jag vill ha en enkel kamera som tar bra bilder, fast objektiv, inte så mycket knappar och inställningar. Så allting klickade faktiskt.
Och nu har du tagit ytterligare steg, skulle man kunna säga.
Ja.
Du har väl lite bytt utrustning igen, va?
Ja, precis. Jag tenderar att göra det svårt för mig. Oaktat vad det är jag jobbar med. Eller vad jag liksom, om det är foto eller jobb eller intressen i överlag. Så nu fotar jag med en Leica analog kamera. Av olika skäl. Så när jag tittade på bilder... Jag kollar väldigt mycket på bildböcker liksom på nätet och sådär för att hitta inspiration. Och då insåg jag snabbt att jag tittar på... När jag söker inspiration så sökte jag inspiration på liksom gamla fotografer som tog analoga bilder. Och så försökte jag efterlikna det med mina digitala filer. Och då kände jag att varför ska jag försöka kopiera originalet? Så då bestämde jag mig för att gå över till analogt. Och då, samma sak där, då är jag 100% fokus på analogt. Och då är det dels svartvitt, alltså 3x400. Det är kanske det vackraste som finns vad gäller svartvitt. Och tillbaka till det absolut enkla. Det är inget minneskort, det är knappt något batteri. Inga konstiga inställningar. Och analogt, det pratade vi om också tidigare innan vi spelade in, att det gör ju att man skärper sina sinnen på ett helt annat sätt. Och man lär sig, jag tycker att man lär sig med analog, så lär man sig genom misstagen. För det är nästan gå ut på att, för man gör ju väldigt mycket misstag och de är otroligt smärtsamma. För att du tror att du har tagit bra bilder, så kommer du hem och så har du inte gjort det. Så du lägger misstagen på minnet på ett helt annat sätt som du inte gör med digitalt. Medan digitalt så, du behöver inte riktigt tänka, tycker jag. Utan du justerar utan att behöva tänka allt efter gången. Medan analogt så lär du dig av misstagen på ett helt annat sätt. Och det har gjort mig, tycker jag själv, till en bättre fotograf, mer eftertänksam och mer fokuserad.
Men jag kan känna igen det där du säger, att man fotar analogt, så går man ut och så tar man någon bild och så känner man att satan, där satt jag en svinbra bild.
Ja.
Så framkallar man den här rullen och så är det bara skit.
Ja. Nej, men det,
man kan knappt sova sig.
Nej, men min första rulle som jag fotade, så såg jag Stefan Löfven när han var statsminister. Och det tänkte jag, nu jäklar, det här är liksom once in a lifetime. Så jag fotade honom, kommer hem, framkallar, den är alldeles för underexponerad. Repig och dammig och det liksom gick, och den var fläckig med kalkfläckar och allt möjligt. Och då svor jag ju, och då var liksom, nej, men jag vill inte fota analogt, det här är ju värdelöst.
Var det så illa?
Nej, men det var så illa. Så jag har en god vän, David Schmidt, som sa, nej, men det kommer att bli bra, det kommer att passa dig, så att håll ut där.
Jag kom just på en ny nisch här. Man kanske skulle starta företag som någon slags här terapeut till fotografer, ja, som misslyckas med,
nej,
sina
det,
bilder.
Det kommer att gå så bra, speciellt nu analog börjar bli mer populärt.
Titta,
det
finns en divan och luta sig tillbaka.
Ja,
och
exakt.
Tala ut.
Tala ut och titta på lyckade bilder.
Men det var ändå rätt modigt att gå fram om han var fortfarande statsminister då. Alltså.
Han var statsminister och han var supercool, för att så jag sa, ursäkta Stefan, kan jag ta en bild? Han bara, nej, det är bra, tack. Så jag sa, men en bild bara. Och så när jag kom fram och han såg vad jag hade för kamera, och sa han, Leica, det är fina grejer.
Han kände till det alltså?
Han kände till det. Och då gick han med på att jag skulle ta hans bild. Så jag tog två stycken frames, en var helt svart.
Tror du att han hade reagerat likadant om jag hade kommit fram med min Fujifilm X-T4? Eller hade han
alltså,
sagt...
Jag var dumma på hans reaktion, så jag är tveksam. Ah. Det var när han såg Leica-loggan.
Får du betalt av Leica för att säga det?
Nej, tyvärr. Ingenting.
Inget sånt. Okay,
inget sånt. Okay.
Ja, men det ser man. Ja, men det är klart, en känd, snygg kamera kanske kan öppna vissa dörrar.
Ja, men, och jag blev så ställd när han sa så jag vågade liksom inte, jag tappade bort mig. Så jag ställde inga följdfrågor på om han hade den själv eller om han gillar att fota, utan jag var bara glad över att jag tagit hans bild.
Ja, det var intressant. Då har vi något att fundera på. Mm. Äger Stefan Löfven en Leica?
Stefan, om du lyssnar här.
Vilket han gör givetvis.
Ja, absolut. Ja. Så dra ett meddelande här till podden.
Precis.
Här. Så.
Nu får du bara göra det, Stefan. Inget snack.
Du är säkert välkommen att prata också.
Exakt. Ja, vi kan ta en liten gå till fotopodd-intervju om din Leica.
Exakt.
Ja. Men du gjorde en sak till. Du bytte brännvidd också. För du körde med 28 som du sa förut, och sen har du gått över till
35.
Och varför gjorde du det då?
Tillbaks till att göra det svårare för mig själv. Jag känner med 28 mm så den har, och speciellt på kub, så har den en väldigt distinkt look. För att det är egentligen inte en 28 mm utan det är en 26-27 mm. Så det blir en väldigt distinkt brännvidd. Och jag tyckte att jag upprepade mig själv. Och till slut så var det ingen kul att vara ute och fota. Så då bestämde jag mig för att testa 35 och insåg att det folk säger, att 28 är svårt och 35 är lätt, det stämmer inte. Du har mer utrymme för misstag med 28 mm, för du har lite mer rymd. Medan 35 så finns det liksom inte ens en millimeter för att komponera fel. Och tillbaka till liksom grundfilosofin, det gör att man blir ännu mer skärpt och så. Och så det är det jag kör med nu.
Men om jag får fråga då, de flesta som ägnar sig åt porträtt, eller när man tänker på porträtt, då tänker man ju mer 85 mm, 100 kanske rent av. En del kör ju med zoomobjektiv.
Ja, exakt.
Men du har valt...
Ja. Nej, skoj.
det får man inte göra. Det, är bara, då,
det får man göra.
Utskrattad.
Nej.
Förnedrad, uthängt på Instagram.
Ja,
okej. Men är det så att finns någon anledning till att du valde då porträtt med ganska extremt vidvinkel, ändå 28 eller så, eller kraftigt vidvinkel i alla fall?
Nej, men det var det. Jag hade en tydlig bild i mitt huvud vad det var för typ av porträtt jag ville ta. Och då förstod jag ganska snabbt att det måste vara 28 mm för att det ska funka. Och med 28 mm så får man en, om man använder den rätt och inte går för långt bort ifrån objektet och inte för nära, så man hittar den här riktigt fina sweet spoten, då får man en väldigt marginell förvrängning som är liksom väldigt subtil, men den finns där. Och det gör att man får en, liksom, den förstärker känslan av att vara nära, men inte så att allting blir liksom fisheye. Och då, så jag visste precis vad det ville uppnå, och då var det 28 helt rätt.
Men hoppar du över till 35 nu då? Mm. Hur tycker du, vad är skillnaden där skulle du säga? Eller hur ändrar, ja, men, det bilden, alltså, förutom det du sa innan då? Ja.
Ja, men 35 kan man göra, alltså du kan nästan få det att se ut som en 50 om du vill, och du kan få det att se ut som en 28, lite beroende på avståndet. Och den bjuder in mer till att liksom vara lite mer kreativ med kompositionen på ett sätt som 28 inte riktigt funkar. När jag fotade med 28 så hade jag nästan objekten alltid i mitten för att undvika den här förvrängningen på sidan, på sidorna. Men det funkar med 35. Så det är en svårare brännvidd, men samtidigt så bjuder den in till att vara lite mer lekfull med hur man komponerar.
Många tycker att 35 mm är lite den tråkiga brännvidden.
Ja.
Men det håller du inte med om då, uppenbarligen?
Jag håller med om den. Tvärtom, jag håller med om att det är en väldigt tråkig brännvidd. Men, precis som med allt annat här, jag tror att om man, då gör man det svårt för sig. Så att bilden måste vara, om man fotar med svartvitt och 35, då måste bilden vara så förbaskat bra för att den ska funka. För du har ingen färg, du har inte liksom någon brännvidd som du kan leka runt med. Så att du måste verkligen hitta liksom bra komposition, bra bakgrund, perfekt ljus, rätt känsla. Så på det sättet så är den utmanande. Och då blir det ju, när den sitter så blir det så jäkla bra, och då blir ju också belöningen så himla bra.
Intressant, intressant. Ja. Om vi backar bandet lite då, för du var inne på det när du fotade Stefan Löfven och du filmen var dammig och repig och kalkfläckar och sådär. Framkallar du själv?
Jag framkallar mitt badrum.
Du sitter där och agiterar och kollar minuter och sekunder.
Och jag är liksom besatt av recept på hur man ska göra, så att jag tycker det är väldigt kul faktiskt, framkalla. Så pratar man med folk som har fotat analog en längre tid, som har gått över till digital, de med hur, varför.
Det kan ju vara så om man är lite äldre då, kanske fotade mycket analogt när inte det digitala fanns.
Ja, exakt.
Att det var som en befrielse att slippa det där då kanske.
Ja, men det låter så när man pratar med dem.
Man måste nästan ha en viss distans ibland till saker och ting för att uppleva charmen med det.
Ja, men du sa ju, du har ju fotat analogt mycket tidigare.
Ja, precis. Jag är ju 10-11 år äldre än dig. Ja. Så att när jag började fotograferas på 80-talet redan var det, så, ja, men då var det ju bara analogt.
Ja.
Och på 90-talet när jag kom igång med det mer ordentligt sådär, så var det mycket framkalla film. Sådär, och jag tycker fortfarande att det kan vara kul. Mm. Men det är klart, jag måste ändå säga att när det digitala kom så var det som en, det var en stor frihetskänsla.
Ja. Det låter så. Det är många som har samma uppfattning eller känsla.
Inte minst så var det ganska dyrt då.
Ja.
Och,
med analogt.
Ja, om man ville fota mycket så. Ja,
ja, och, men idag måste det vara väl ännu dyrare film.
Idag är det ju mycket, mycket, mycket dyrare,
ja,
givetvis.
Men det var dyrt även då. Om man jämför med digitalt.
Du, ja, liksom, exakt. Om du skulle skjuta den enorma mängden exponeringar, ja, som inte du gör med digital kamera.
Ja, då bör man ju sälja hus och bil och allt vad man äger.
Om du inte var pressfotograf och hade tillgång till film och sådär. Och.
Ja, det hade man om man var pressfotograf på den tiden.
Ja,
Ja,
precis. Jag jobbade ju, eller praktiserade rättare sagt, gjorde jag på Blekinge Läns Tidning. Och det är klart, de kanske inte fick fotografera hur sinnessjukt mycket de ville så. Va? Så kanske det inte var, men det visst fanns det ju film att ta av. Det var väl aldrig någon brist på film.
Det låter ju som rena guldåren.
Ja, men det var häftigt. Jag gjorde faktiskt lumpen som fotograf.
Okej.
på Sydkustens marinkommando i Karlskrona. Det kallas för fotodetaljen.
Right.
Och då hade vi ju fri tillgång till film. Och jag brukar ibland säga att det där var min fotoutbildning. Jag höll på ett år där och fotade. Och det var ju en fräck känsla att ha ett helt kylskåp, ett sånt där stort, du vet.
Mm.
Sprängfullt med film från nerifrån och upp.
Det låter helt, alltså i dagens ålder så det är helt otroligt. Ja. Det, har man öppnat kylskåpet med 20 stycken 3X så tycker man att man...
Ja.
Nu är jag rik.
Nu är du rik.
Ja, kan inte föreställa mig ett kylskåp, fullt kylskåp.
Ja, nej, det var en härlig känsla att öppna det. Alltså. Oj.
Ja, det skulle det vara.
Och sen ibland stod det öl också i det där kylskåpet. Ja, men det kan vi prata om vid något annat tillfälle.
Kanske en ketchupflaska också.
En gammal sur ost för alla.
Exakt.
Men om vi fortsätter då. För nästa grej är ju det att du har ändå börjat fotografera i färg.
Ja,
men det krävdes, att du gick över till analogt.
Ja, det var en väldigt enkel anledning. Jag tycker att färgbilder är jättefina. Inte lika fint som svartvitt, men jag uppskattar en bra färgbild. Och jag är så vansinnigt dålig på att redigera färg. Så det var så här, men det kommer aldrig att funka. Så att enda gången jag kommer göra det, så det är om jag börjar fota med film. Så nu har jag fotat ett par gånger med Portra 800. Och tycker om det. Men jag kommer nog inte liksom ha med i någon bok eller någon utställning, utan... Men jag tycker det är kul att göra det. Och känna att jo, men det går.
Vad är den största skillnaden där, skulle du säga, när det gäller till hur man visualiserar eller tänker kring bilden? Svartvitt kontra färg.
Jag tycker, alltså nu när jag har fotat med svartvitt, så tycker jag att jag kommer lite ur, eller förlåt, med färg, så kommer jag lite ur gängorna med svartvitt. Jag känner att jag ser inte i svartvitt på samma sätt som jag gjorde förut. Och då pratar jag om att jag kanske har fotat färg i ett par veckor. Liksom. Ja, för mig, när det är svartvitt, så blir jag mycket, mycket mer varse om ljus, bakgrund. Och jag tycker att en bra svartvit bild behöver vara ganska enkel. Liksom, och ganska mycket kontrast. Så vit bakgrund, mörkhyad person eller tvärtom. Så det är liksom det jag på något sätt försöker uppnå när jag hittar fototillfällen. Med färg så då är färgen, så den hjälper ju till att få den du fotar att vara lite mer framträdande, beroende på vilken färg det är på jackan eller håret eller sådär. Så det är för mig helt olika sätt att fota, och jag tror det är därför jag kommer att sluta fota färg och bara fota svartvitt.
Så du tror inte att du kommer fortsätta med det?
Nej, jag tror inte det. Jag tycker det var jättekul. Jag har tagit några bra bilder i färg. Men jag tror att jag måste hålla mig till svartvitt för att vara programmerad svartvitt. Min hjärna klarar inte av färg.
För det är också intressant då ju att om man fotograferar väldigt mycket i svartvitt, så till slut så ser man redan i förväg bilden i svartvitt och om den funkar eller inte.
Ja.
Det är ett speciellt mindset där.
Ja, men det är verkligen ett speciellt mindset. Och du måste ju välja bort väldigt mycket på nu. Sen när jag går på stan, jag har ju en vän som har fotat mig ibland, David, och han kan ju vara på sin liksom sjätte rulle och jag är på min tredje bild. För att jag måste liksom leta, okej, nej, det var inte rätt bakgrund. Så
du kommer hålla fast vid svartvitt?
Ja, men jag tror det. Det var en kul romans med färg.
En fling som,
men jag skulle säkert kunna tänka mig att plocka fram färg om jag åker till Kuba och kanske ha med mig två kameror, en med 3X och en med färg, och när det är något färg som sticker ut som är på något sätt monokrom, alltså väldigt enkel, det kanske är bara två färgskalor som man kan förstärka, så att det är samma grundfilosofi som med svartvitt, då skulle jag kunna tänka mig att plocka fram det.
Jag känner nu att sitta en del och lyssna som tänker så här: gud, ska de bara prata teknik och kamera och sånt här? Det var ju inte intressant. Man måste ju prata bilden. Det bilden. Konstnärliga.
Ja, men det är bra. Det är helt rätt.
Då hoppar vi över till det lite sådär.
Vi tänker rätt.
Ja. Annars är det lätt att fastna i de där sakerna, för jag tycker det är kul också.
Ja, men jag med. Jag skulle kunna prata om rendering i flera dagar i sträck. Jag älskar det.
Vi tar det nästa gång.
Om det blir inbjuden igen. Tillbaka bjuden nu.
Jo då. Du är varmt välkommen. Men om vi går till dina porträtt då, som du tar. Jag vet inte om du sa det förut, men hur kom det sig att du fastnade just för porträtt? Vad är det du gillar med det där?
Oh, jag vet faktiskt. Jag har ju fotat liksom mer så här klassiska gatubilder med någon som går i, alltså, fin bakgrund, någon som kliver in i den, så här klassisk bild. Och det var kul, men jag tror att ju mer jag har fotat, desto mer jag har börjat inse att jag behöver ha någon slags purpose, vad säger man på svenska? Vad heter det?
Ja, syfte eller meningsfullhet.
Ja, eller, ja. Ja, men att det behöver ha ett lite högre, något slags syfte med bilden, annat än att den är snygg. Eller en fin bild. Och det får jag genom att fota människor. Så att jag har, liksom, om man tittar tillbaka på hur jag har tagit bilder, så har det varit, började med den klassiska, liksom, någon går in i en bild eller liksom en vy, till porträtt, till serier. Så att jag försöker fota nu liksom mer projekt snarare än det här var en bra bild. Så. Och då måste, och vill jag berätta en historia, så måste det liksom nästan alltid vara en person i bilden.
Men du sa någonting förut när du söker efter, du sa inte det, du sa det innan när vi pratade innan. Ja. Du letar efter blicken eller ja. Jag kommer inte ihåg exakt vad du sa. Du.
Ja, jag tror att jag letar efter ögonen och blicken, och jag söker människor som där blicken säger någonting. Och det brukar oftast vara att det är någon som bär på något större djup eller smärta. Så att det finns någonting att fånga där. Så det är det jag letar efter febrilt när mina ögon liksom söker andras blick. Då tycker jag att när jag hittar de personerna så blir bilden ganska stark.
För då tänker jag så här, att anledningen till att du sökte dig till just den här typen av porträtt är att det finns ju något intresse hos dig för dina medmänniskor då kanske. Mm. Eller du uppmärksammar sånt som andra kanske inte tänker på.
Mm.
Det är någonting där som triggar dig, eller?
Mm. Ja, men jag tror att jag försöker ha ganska stor kontakt med mitt inre jag. Alltså hitta något slags djup hos mig själv kring vad är det som driver mig och vad, ja. Så jag försöker liksom lära mig själv, känna mig själv mer takt med att jag blir äldre. Och då har, jag tror att det är så att jag tror att ju mer man hittar sitt inre djup, desto lättare är det att se andras djup. Och jag tror att det är det som på något sätt
är det klassiken? Är det klassiken här nu? Du söker efter dig själv egentligen?
Eller? Kanske gör det. Många har ju sagt att jag fotar mycket, alltså många mörkhyade och liksom och jag med min invandrarbakgrund så fotar jag många invandrare, och jag tror att det kanske är så att jag känner igen mig själv, eller det finns något djupare lager som gör att jag dras dit. Det tror jag absolut.
En spegling.
Ja, men det tror jag absolut. Och några av de projekten jag funderar på och liksom är inne på, de handlar mycket om just det.
Men hur, för det tror jag väldigt många undrar över, hur gör du då när du tar kontakt med de här människorna och sådär? Har du någon speciell metod eller hur går det till?
Men som jag sa, jag är ju ganska till person liksom introvert. Jag tycker det är jobbigt. Jag har jättesvårt att gå runt och kallprata och så. Älskar tystnad och vara för mig själv.
Bott i Norrland
som har förstärkt de dragen. Så att jag tycker det är jättesvårt, ironiskt nog, med tanke på vad det är för typ av bilder jag tar. Jag tycker det är otroligt svårt att gå fram och be om att få fota någon. Och det är fler gånger jag känner att oj, det där borde jag ha gjort, än att jag går och gör det. Så att de allra flesta gånger så vågar jag inte göra det. Men när jag ser någon och känner att det här, man vet direkt, man behöver inte ens tänka, det här är precis det jag söker. Då försvinner all all oro och ängslighet. Och då blir jag så beslutsam så att jag går fram och ber om lov, och vill de inte det första gången så övertalar jag dem till att göra det. Så jag blir väldigt beslutsam då.
Har du någon speciell taktik så att du smickrar mycket eller du...
Ja, självklart. Innan vi kom in här så var det en gammal dam som gick förbi. Och du är ju ärlig. Så jag säger ju liksom att jag tycker det är otroligt vacker. Kan jag få ta en bild? Och så kommer ju leendet och man avväpnar. Och då brukar det absolut hjälpa. Det hjälper inte så mycket om man går fram och är supernervös. Då funderar de, då blir de nervösa.
Man måste ha lugn i sig själv.
Man måste trygghet. Ha lugn, man ska le, man ska försöka vara lite öppen. Och då brukar det bli, de brukar nästan bjuda in då till liksom något slags samtal.
För jag har ju också tagit en del porträtt sådär på folk på stan. Och jag är ju gammal journalist, i och för sig det länge sedan nu, men då skulle man ut på stan och ta såna här... vad heter det, frågespalter,
ja,
eller vad
kallas det
för?
Har du gjort det? Det var kul.
Så,
det var, det är kanske det jag ska göra, så att det är en frågespalt. Ja, då vill alla vara med.
Ja. Och det är så att man ska stoppa främlingar på stan. Jag kommer ihåg att i början tyckte jag det där var svinjobbigt.
Nej, det är jättejobbigt.
Men så upptäckte jag efter ett tag att det var... Vissa blir så glada så de höll på att gå sönder.
Ja.
De hade ju väntat på det här mycket hela sina liv ungefär. Nu deras
äntligen
stund på jorden att skina, få vara med i tidningen. Ja. Samma, kan det vara samma här? Att
ja, men det är det. Jag har ett projekt som jag var på nu där jag fotar ungdomar som hänger i stan. Kring Plattan och där omkring. Och där är det verkligen så. Så när jag kommer fram och frågar, då vill de ju vara med på bild. Det är väldigt kul.
Har ryktet gått, tror du, om dig också? Så att det har blivit lite av en grej att...
Men bland några där, så de känner igen mig. Så att vi hälsar och liksom, och de brukar berätta för sina kompisar. Liksom, ja, men det är han med kameran. Så det hjälper ju. Så att så fort, när de hänger där omkring, så då behöver jag inte fråga längre. Utan jag glider bara in i gänget och sen så hänger jag runt och fotar och dokumenterar.
Det är ett bra tips.
Ja.
Att försöka bygga lite nätverk.
Ja, men bygga relation också. Så att det är alltid så när jag går på stan, så är det alltid någon som hejar och kommer fram och säger hej och sådär. Och det är kul.
Så du håller på att bli en lokalkändis, eller som vi säger Karlskrona, jag kommer från lokalkändis.
Lokalkändis.
Lokal.
Ja, nej, men det är nog så. Börjar bli så.
På Plattan.
På Plattan.
Där hänger de coola ungdomarna.
De coola kidsen och den före detta coola kiden. Coola norrlänningen.
Före detta coola norrlänningen.
Ja, de var en gammal norrlänning.
Ja. Du nämnde något innan där om att du jobbar i projekt. Jag blev nyfiken då. Alltså, hur tänker du där? Är det så att du har vissa idéer kring vad du vill åstadkomma? Är det bildserier eller är det vissa typer av människor?
Ja. Mm. Nej, men från början så fotade jag bara det jag såg. Och sen gick jag tillbaks för att se, vad är det någonting som är återkommande som jag instinktivt bara fastnar för? Och sen så byggde jag ett projekt utifrån det. Och det funkar ganska bra, att om man vill vara lite öppen, om man inte vet exakt vad är det för projekt jag ska ge mig an på, så fotar jag bara allt som fångar mitt intresse, och sen så sitter jag och tittar på bilderna och försöker hitta någon röd tråd. Och så säger jag, men här, det här verkar någonting som har intresserat mig över tid. Och då börjar jag bygga ett projekt utifrån det. Och andra gången så kan det vara att jag har en väldigt tydlig idé om vad jag vill berätta. Och då går jag ut och söker det.
Kan du ge ett exempel på en sån idé?
På den förstnämnda eller...
Ja, alltså om du bara kan ge ett exempel på en idé som du tycker då
som jag får,
kan bli ett projekt. Mm. Eller så här.
Nej, men jag gick förbi Åsö gymnasium på Söder. Och då såg jag att det är liksom killar som spelar basket. Och då tyckte jag, men det var kul. Så jag var där och fotade lite grann och började prata med dem. Och då visade det sig att varje sommar så ses kids från i stort sett alla förorter runt om i Stockholm. Olika åldrar, olika bakgrunder. Då ses man och spelar fotboll varje kväll under sommaren. Och då tänkte jag, men det här det är ganska unikt. När man pratar om integration, liksom att det är svårighet med integration och olika grupper att mötas. Och här, utan någon som helst organisering, så ses verkligen alla typer av bakgrunder där och spelar basket. Och tröskeln för det är väldigt låg. Det behöver bara komma dit och dyka upp. Det var aldrig några bråk. Det var aldrig någon som tjafsade, tvärtom. Så var det liksom väldigt fin vänskap. Och då bestämde jag mig för att under 5 somrar, det blev ett väldigt långt projekt. Jag är inne på mitt 3rd år nu. 5 somrar dokumentera de här. Och det som är kul, det är att några av dem var liksom 16-17 år. Och nu börjar de bli 20 år. Så det har varit väldigt fint att faktiskt följa de här killarna. Tyvärr bara killar. Det har varit någon tjej där någon enstaka gång. Men det är ett sånt typiskt, man springer på ett projekt snarare än att fundera ut någonting.
Vad är det du tycker är svårast om att ta såna här bilder? Du har ju svarat lite delvis på det här, men om du skulle utveckla det lite.
Nej, men det är just att gå fram och ställa frågan. Dels är det så här, det behöver ju vara människor på stan. Så det är ju en grej. Det är ju inte alltid är människor på stan eller att det händer någonting. Fotar man med analogt så blir det ännu viktigare med ljus än med digitalt, tycker jag. Och sen dessutom då gå fram till människor som kanske står i någon grupp eller ja. Så att det finns ju massa hinder där och det är jäkligt jobbigt. Jag tycker det är skitjobbigt. Går man ut och försöker fota och så jag kommer hem med ingen bild alls. Ibland har jag inte ens tryckt på avtryckaren. Det sker mer än att jag kommer tillbaka med en full rulle med 5 bilder. Och jag tror inte många tänker på det. Jag tror att de tänker att man går ut och så hittar man direkt och så blir det 2 bra bilder och sen kommer man hem. Och det gör ju att det är jag har en ständig självförtroende, påfrestning, påslag, negativ. Berg- och dalbana. Och det är jäkligt jobbigt och då måste man bara liksom, okej, nu ska jag gå ut och göra ett nytt försök. Jag är väldigt ambitiös med mitt foto. Det är en väldigt stor och viktig del av mitt liv. Så det är klart att det jag gör vill jag ju ska bli bra. Och när det blir mer dåligt än bra under perioder så är det ju jäkligt jobbigt.
För det har jag funderat rätt mycket på, för jag känner igen mig väldigt väl det du säger. Så det är nästan, alltså, ska du ägna dig åt gatufoto, då får du ju räkna med att konsten att misslyckas.
Ja, exakt. Det är verkligen så. Och folk blir förvånade. För men du tar ju så många bra bilder. Ja, det är flera års foto och flera tusentals dåliga bilder på varje bra bild som man får fram.
Men hur ofta är du ute och fotar då?
Det går också upp och ner. Nu på vintern så när ljuset är dåligt så kämpar jag jättemycket. Jag är nästan aldrig ute. Jag tycker det är kallt, kameran är kall, det är inga människor ute, ingen står och alla är på väg från A till B. Så då fotar jag väldigt sällan. Och då försöker jag resa istället. Kanske resa till Barcelona, någonstans det är lite varmare, det händer lite mer bara för att hålla igång tekniken och sinnet och kanske få någon bra bild. Men på sommaren så är jag ute i stort sett varje dag. Kan vara innan jobbet, kan vara efter jobbet. Kvällar är ju liksom ljust länge. Så att, och då kommer man ju in i ett helt annat mindset mentalt. Då ser man ju bilder hela tiden. Medan på vintern så kämpar jag med att se det jag vill se. Jag började gå ner i tunnelbanan ett tag.
Gick det då?
Ja, men jag tycker det gick bra ändå. Det var ganska mycket folk där och det var ju liksom att livet flyttade ju under ytan. Så då tänkte jag, men jag kanske ska göra ett projekt kring det istället. Men då är det ju svårt med film, för då måste man pressa film och det är ju en hel konst, har jag förstått, att göra det på ett bra sätt.
Det kan vara lite smått invecklat.
Ja, men det är väldigt så. Men det ska nog bli kul.
Så det kör du nu?
Jag kör nu. Jag är nere i tunnelbanan. Nu är solen snart uppe igen, så då flyttar jag också med solen upp.
Precis, för idag hade du varit ute och fotograferat. För nu, idag har jag ju fantastiskt vårdag här i Stockholm.
Alltså solen skiner, då inte, man förfrös inte fingrarna. Det var lite folk ute. Fantastiskt.
Liksom livet återkommer.
Livet återkommer. Jag får tillbaka mitt liv, känns det som.
Trots att du uppväxt i Norrland då, så ja, du, men det verkar du inte vara en vintermänniska.
Nej,
då?
Jag är liksom, jag är som sagt, jag är född i Iran och mitt DNA är väl gjord för 40 grader plus och sol.
Ja.
Så att, nej, det finns ju en anledning att flytta från Norrland. Det var delvis, liksom, jag, vädret och mörkret var, det var svårt. Ja, jag klarade det i 25 år.
Det var ändå rätt länge.
Ja, det var ändå rätt länge.
Rätt länge. Ja. Du sa att du reste iväg. Mm. Har du några favoritstäder eller platser eller sådär som du gärna åker?
Jag åker ganska ofta till Istanbul. Jag tycker det är bra för det är en mix av Mellanöstern och Europa. Det bor, tror jag, inofficiellt 20 miljoner människor där. Så det händer grejer hela tiden.
Större än Stockholm?
Ja, men lite större än Stockholm. Turkar är snälla och trevliga. De har ett otroligt starkt fotokultur i Turkiet. Och det är ju väldigt kul. Och det är, liksom, det är väldigt annorlunda från Sverige. Mycket folk, mycket ljus, mycket händer, grejer överallt i varenda gatuhörn. Så att jag tycker det är fantastiskt. Barcelona har ju, jag skulle säga, kanske Europas vackraste ljus.
Alltså?
Ja, men det är något otroligt varmt, fint ljus. Speciellt om man fotar svartvitt. Som är deras bakgrunder, liksom gamla stan och sådär. Gamla städerna, stadsdelarna. Men även för de som fotar färg. Det är en väldigt varm, fin, mjukt ljus. Tyvärr så det blir så stökigt i Barcelona. Så kriminaliteten verkar ha gått upp. Så att, det har hänt två gånger. Senast jag var där för ett år sedan. Då var det någon som försökte råna mig på min kamera. Och då var det en Leica-kamera som inte hade blivit släppt.
Den vill man inte bli av med.
Nej, när jag stod där och den här killen försökte övertala mig och lämna mig ifrån med min väska med kameran in. Så det var ändå så mycket i mitt huvud var så här, vad fan ska jag ringa och vad ska jag säga när jag ringer dem? Ja, det är en kamera som är på vift här. Jag vet inte riktigt var den är någonstans. Men det gick bra. Jag fick faktiskt hjälp på plats där om någon.
Vilken tur.
Ja,
men det har jag hört att Barcelona är rätt mycket ficktjuvar och så. Det har väl varit rätt länge, va?
Ja, det har varit rätt länge, men det känns så. Jag har ju några vänner, några fotografer där. De säger samma sak, att det har blivit mycket värre. Och det är vissa stadsdelar som de inte går till, som är mitt i city. Raval som är ett område. Så nej, men där går man inte med en kamera. Då är det större risk att du blir rånad än att du kommer ut därifrån orånad.
Så att det är ett bra tips för er som tänker åka till Barcelona.
Ja, och inte till Raval.
Okej, det ska vi lägga på minnet. Jag ska faktiskt sugen på att åka dit, men då ska jag absolut komma ihåg det. Men i Stockholm då, finns det några speciella platser som du föredrar att jobba på? Så du sa ju Plattan förut.
Ja, nej, men jag hänger runt just nu mycket i city. Och tunnelbanan liksom kring city. Det är mest på grund av det här projektet jag håller på med. Annars har jag fotat rätt mycket på Söder. Tror några av mina mest publicerade bilder är från Götgatan, Hornsgatan. Men jag har börjat uppskatta mer och mer att fota på hemmaplan och dokumentera liksom mitt land och mitt Sverige och mitt Stockholm.
Gräv där du står.
Ja, men gräv där du står. Tittar man på många av de liksom gamla stora fotograferna så har de alltid fotat där de bor.
Den miljö man känner,
bäst och dokumenterar och rör sig. Så att det har jag faktiskt börjat uppskatta mycket, mycket mer än att nästan på snudd att resa. New York tycker jag fortfarande är oslagbart att fota i. Men hemmaplan, det har en annan klang.
Jag kan hålla med. Jag har också varit i New York och fotat. Det är alltså otroligt häftig stad.
De som jag vänner där som säger att jag är så omotiverad just nu, då blir jag bara så här. Då brukar jag gå till, på riktigt, så filmar jag när jag är på Plattan på en söndag. Och så skickar jag, det här är våran Midtown. om du har tråkigt så liksom, kom hit och testa det här, skulle du säga.
Ta dig kragen liksom.
Ja, exakt. Nu får du bara
gå ut och fota och klaffa.
Nej, men det är ju så bra så att det finns inte.
Det är en häftig stad.
Ja, det är en fantastisk stad. Ja,
liksom, härlig puls och sådär.
Ja.
Men på tal om bilder och sånt och coola miljöer och sådär, så ska vi titta just på några av dina bilder och du ska få berätta lite kring dem. Och eftersom det här är en podd och folk sitter och lyssnar så är det ju bra då om vi beskriver dem lite.
Mm.
Men jag ska också tillägga att de här finns sen att se i anslutning till den här podden så att ni kan titta på dem.
Ja.
Men
Det vi har här nu, det är en bild på en ung kille ser ut som sitter i en frisörstol och ska bli klippt.
Ja. Ja,
kan du beskriva den lite mer?
Ja, men det här är en ung kille som står på sitter på en stol, och det är en man som är på väg att som håller i liksom huvudet och håret i ett nästan ett hårt grepp. Och sen så är det en trimmer som är på väg upp och ska trimma av håret. Lite som man trimmar ett får. Så. Och det här var på plattan på sommaren. Det var en ung kille som hade en frisörsalong inne i någon förort. Som hade satt upp sin stol där och snaggade unga kids gratis. Fick jag veta i efterhand. Men när jag såg den här killen, så han har en väldigt, väldigt liksom stort krulligt hår. Och då gick jag bara fram, tittade på den här frisören och bara fick någon slags acceptans med blicken att det är okej att fota. Och sen så satte jag mig bara framför den här killen och tog en bild. Jag ville liksom inte att det skulle... Ja, jag ville ha hans liksom reaktion direkt. Och jag tog bara den, jag tror jag tog två stycken rutor.
Det här var analogt alltså?
Det här är analogt. Och då tyckte jag att, då kände jag så här, men det här blev nog en bra bild. Och sen när jag kom hem och framkallade den, så tänkte jag att jäklar vilken bra bild det blev.
Du blev nöjd med den här?
Nej, men jag är så vansinnigt nöjd med den. Och det här, liksom tonen sitter... Gråskalan sitter, blicken sitter. Jag skulle inte vilja ändra på någonting. Och det här var... Jag hade fortfarande inte riktigt fått grepp om analogt och hur jag skulle framkalla på ett bra sätt. Och här satte allting. Och då tyckte jag att, och det gav mig så här en bekräftelse på att yes, det här är helt rätt väg att gå. Fortsätt med analogt. Det här kommer att bli bra.
Så det var...
Ja, det var en fantastisk känsla. Och det är det som är med analogt, det tror jag du känner igen. När det sitter, det är inte bara att det blir väldigt, väldigt bra. Det är också en sån otrolig härlig känsla, för det är så svårt att få det rätt.
Precis, för det är väl lite så att om man får kämpa lite mer för någonting, ja, så blir det ju också mycket roligare när man väl lyckas.
Ja, speciellt med analogt. För att det är också, jag tycker att det ser så mycket bättre ut än digitalt. Alltså renderingen, hur den tecknar högdagar, kontrasten, kornet. Jag tycker att det är helt oslagbart. Så när det väl sitter så blir det liksom 10 av 10.
Ja, med organisk feeling.
Ja, det går inte att jämföra.
Han ser nästan lite vädjande ut där med blicken. Är du säker på att han liksom tyckte det var okej att du tog den här bilden?
Han var okej med det. Så att han liksom efteråt, han bara tittade så här och så tyckte han det var
lite
kul.
Vilket jag tycker gör bilden bra då. Ja. Alltså, så det är inget negativt med själva bilden.
Nej, jag skulle inte... Det låter så himla kaxigt, men jag skulle inte vilja ändra på någonting. Det är killens logotyp på, den Emporio Armani-tröja som liksom kids har i den åldern och från förorten. Killen från förorten, inne i stan. Den berättar den historien som jag håller på med i projektet. Och dessutom så, timingen är perfekt på den här
tiden. Och den ingår då i ditt sånt här projekt kring plattan?
Kring plattan.
Ja, intressant och kul. Vi hoppar vidare.
Ska vi se... Här är en annan bild. Det är tre stycken killar som sitter i bakgrunden, och sen är det då en ung kille som sitter längst fram. Och jag har bilden slutar någonstans precis nedanför hans näsa har jag klippt bilden.
Vid nästippen.
Nästippen.
Där lite.
Och det här är också en del av det projektet kring plattan. Och den här killen tittar liksom väldigt... väldigt tydligt in i kameran. Och samma sak här, jag tycker att jag tycker om, och det är det här som jag tycker var fint med 35, för du kan skapa olika lager på ett sätt som man kanske inte kan göra på samma sätt med en 28. Han är väldigt nära min kamera. Och samma sak här, jag tycker att det blir en fin rendering. Jag har, den är ju inte kroppad alls, utan, men den är helt, tycker jag själv, perfekt i...
Du kör lite som Cartier-Bresson en gång i tiden. Ja, han vägrade att beskära,
ja, men jag
sina
beskär
bilder.
Inte alls nu. Jag tycker och det är också bra, för att då lär man sig ju att vara uppmärksam på hur man komponerar bilden.
Så du tvingade redan vid exponeringsögonblicket att där ska du göra bilden, ja, klar? Liksom.
Exakt.
Okay.
Så att jag tycker den här, och det här är lite Det här var också, den är lite mer annorlunda från mina nära porträtt, bara en person i bild. Och så där var det liksom en liten avvikelse som jag var så här, det här kanske finns någon, det här finns ett spår och det här var någonting jag inte har gjort tidigare.
Men du fotar ju med mätsökarkamera.
Mm.
Och det finns ju också en liten X-faktor inbyggd i en mätsökare, för du vet inte alltid exakt vad som kommer med.
Nej, exakt.
Så att man får räkna med att det kan, kan bli bättre,
ja.
Det kan också bli sämre.
Absolut.
Det som kommer med på bilden.
Ja, och det är det som är så lärorikt med analogt. Att du till slut så lär du dig hur beter sig ljus. När jag fotade digitalt så behövde jag inte tänka på det, utan jag tog en bild och sen så tittade jag direkt, hur ser det ut? Och så ändrade jag lite liksom inställningarna. Men med analogt så lär du dig att med den här brännvidden, den här bländartalet, det här ljuset, så förstår du ungefär hur saker och ting kommer att se ut.
Intressant är också.
Mm.
Vi hoppar vidare.
Där ska vi se. Det här är också en bild från en kille som han, det är också på plattan. Det ser man i bakgrunden. Det är en mörk kille och han satt och hade en guldkedja i munnen. Eller en kedja med en pistol längst ner. Och samma sak här. Så det är liksom, om man tittar här så är det en pistol. Ett vapen. Och det var ett sånt ögonblick då jag var så här, okej, den här killen har, han sitter där, han har ett halsband med ett vapen. Men jag såg ju att det här kommer bli en sån fantastisk bild. Så att jag tänkte inte, att jag gick bara fram, satte mig ner och tog en bild på honom. Och tänkte att nu kommer det komma en, liksom en utskällning, eller han kommer undra vad fasiken jag håller på med. Men sen visade att han var världens trevligaste kille. Och vi stod och snackade en stund. Och han var jätteglad över att jag ville ta hans bild. Så det är också ett bra exempel på att man skapar sådana hjärnspöken om att han kommer bli jättearg och så.
Han hade vissa attribut då som vissa, fick dig
ja,
att bli lite...
Ja, man tänker att det här är nog liksom... Ja, han kanske inte är så trevlig kille att göra med. Men det var liksom verkligen tvärtom.
Men du tog alltså den här bilden då utan att fråga först. Du gick fram och liksom bara började fotografera.
Ja, och då... Det är så att jag ger... Det där är så här hårfint. Det är inte att man hoppar fram och bara... pang och
plocka en bild. Inte som gubben i lådan.
Nej,
liksom.
Utan man skyndar sig. Jag låter honom se mig. Men det är för sent för honom att säga nej. För jag är liksom redan på väg att ta bilden. Och då får man den här kontakten utan att liksom det blir att nej, men jag vill inte ta bilden. För hoppar man fram ur lådan, då blir det så här, oj, vad gör du? Och då blir det, man får en helt annan reaktion. Så jag ger dem nästan en millisekund acceptans, alltså möjlighet att säga ja, fast med blicken.
De hinner liksom processa.
De hinner processa, ja, jag ska ta en bild, men jag är okej med det, och så får vi liksom så. Så det är ett väldigt, väldigt kort fönster.
Men du sa förut att du var rädd då för att han skulle reagera negativt. Mm. Har du varit med någon gång om att någon har blivit arg eller reagerat negativt?
Ja, men flera gånger. Jag har ju varit på stan. Jag har ju varit på, ja, men i Istanbul så var det någon som ville ge mig en örfil för att jag tog en bild. På stan så har jag samma sak, jag har fått bara frågat så här, är det okej att ta en bild, och då totalt liksom superförbannad kille. Men det är ju extremt få gånger i förhållande till antalet personer jag har frågat. Det har varit någon gammal dam som kanske har varit så här super, nej, absolut inte.
Men det är ingenting som skrämmer dig liksom?
Nej,
eller får
det är liksom att få ta bilder, den nöjet är mycket större än liksom det tråkiga med att någon skulle säga nej. Speciellt om det är, om jag vet att det här kommer bli en bra bild, då spelar det ingen roll.
Och den förra bilden, det var också analogt, va?
Analogt, ja, de två första analoga.
Och så tar vi nästa.
Mm, här har vi en svartvit bild som jag tog med digitalt. Min Leica monokromen. Och det är en cowboy, man, vit hatt, stor hatt och supertatuerat ansikte. Många tror att jag har tagit den här i USA eller så, men den är faktiskt tagen på Drottninggatan.
Jag har faktiskt sett den här snubben.
Ja, det är många som har sett honom.
Han är ute och rör sig en del.
Han är ute och rör sig. Jag tror att han heter Christer. Och ganska rolig historia. Han är 60, borde vara 67-68 år nu. Och när han pensionerade sig 65 så gick han, han hade tatueringen sedan förut, men så gick han in till tatueraren och ville tatuera hela sitt ansikte.
Varför just då? Han behövde inte jobba mer.
Då behövde han inte jobba mer, behövde inte bry sig liksom att han kunde ha det eller inte.
Pensionerande.
Ja, men verkligen. Och han, slut, var, liksom. Han var jättetrevlig för att han, han ser ganska hårt ut. Och om man tar av sig hatten så har han liksom en spindel, ett spindelnät på huvudet. Så alla attribut för att man ska känna att det här är en, ett stökigt
förflutet.
Stökigt förflutet. Om man ska ha fördomsfull då. Men han var supertrevlig. Han bara, ja men det frågade, kan jag ta en bild? Då sa han, ja men du kan väl börja med att berätta vem du är och presentera dig.
En rimlig fråga.
Superartig. Och då blev man ju ställd. Och då var det så här, men vad fan, varför ska jag gå runt med fördomar? Han är ju supertrevlig den här killen. Men den tog jag och jag tycker bara att det är en så intressant bild. Och så, den går ju liksom inte. Ironiskt nog så då är det i Stockholm man kan ta en sån bild. När man kanske tror att man behöver åka till USA för att ta en bild på en cowboy. Så jag vet inte om, ens om det finns så här tatuerade cowboys i USA.
Det kan man undra. Men jag tycker ändå att det finns en väldigt stor, intressant variation av karaktär i Stockholm.
Ja, jag håller med.
Ja, jag tycker man ser hela tiden liksom intressanta människor som sticker ut på olika sätt.
Och det blir nästan så att de sticker ut, om man är uppmärksam så sticker de ut nästan mer. För att de är många, men det är inte som i New York där det är
varenda.
Men på något sätt så blir det att de kommer fram, de syns tydligare.
Ja, jag tror det jag ville säga egentligen var väl att de finns här också, alltså de här karaktärerna.
Ja, verkligen. Och jag tror att några av mina bästa bilder är karaktärer i Stockholm.
Och här är ju ändå, vi hoppar över till nästa bild nu, och här är ju en klassisk bild, tycker jag, av dina som man har sett väldigt mycket.
Ja, men den här har publicerats flera gånger av Leica. Ja, den här bilden har tagit mig till, den blev utställd på Kulturhuset i Istanbul. Jag fick hälsa på någon minister där som hade ansvar för kulturministern, tror jag var, i Istanbul. Så den här bilden har tagit mig runt lite överallt. Den har vunnit guld i Paris fotofestival. Så att, väldigt kul. Det är en svart man som röker en pipa. Det kommer ut rök i munnen. Han har blå ögon som då inte syns på den här bilden. Men man ser att det är liksom,
han har ju väldigt intensiv blick. Karaktäristiska ögon.
Superstilig. Liksom kostym, vit skjorta. Klassiska 70-tal. Han går på Götgatan en sommar. Jag sitter och käkar korv på 7-Eleven. Ser honom, springer ut. Som jag sa tidigare, när det är någon som jag vet, det här måste jag bara få på bild. Och så börjar jag ta bilder på honom. Och han tyckte det var lite kul. Liksom. Vad håller du på med? Och så tog vi lite bilder. Och jag träffar honom lite nu och då. Han är alltid lika stilig.
Och den, som sagt, den har man sett mycket.
Mm.
Och du nämnde då att Leica uppmärksammat den bilden. Mm. Och jag har ju sett att du har fått rätt mycket uppmärksamhet från Leica då för dina bilder. Hur lyckades du med det liksom? Eller hur ska jag säga? Hur gick det till då?
Nej, men Leica har, de har en hemsida som heter Leica Fotografi International. Där man laddar upp bilder. Och det är en väldigt bra plattform, vare sig man fotar med Leica eller andra kameror. För du kan, det är otroligt många bilder där. Och du kan filtrera lite på kamera, brännvidd och sådär. Så jag la upp dem och var där och tittade. Och sen har de en sån, och då la jag upp alla de här porträtten. Och då börjar de lägga ut dem och välja att det är liksom Leica, de har något som heter Mastershot. Så jag fick lite några mastershots och sen så hörde de av sig och sa att du, vi skulle vilja göra en intervju på deras digitala magasin eller blogg. Och så gjorde jag det och då blev det liksom en 7-8 bilder hela den här serien då. Och då ringde de samma dag som det publicerades och sa att vi har nog aldrig haft så mycket klick på vår hemsida. Så vi skulle vilja få med det här i deras, jag tycker, otroligt fina magasin. Och då sa han, ja, men verkligen. Då sa vi behöver bilderna idag för att vi kommer gå i tryck. Och då kom den ut, 7-8 sidors uppslag med intervju, och jag fick också vara på framsidan med mitt namn jämte med Mary Ellen Mark.
Oj.
Ja, och då, det var ju helt overkligt. Och sen dess så har de liksom hört av sig när jag har lagt upp bilder eller när de ser bilder i mitt flöde och säger, ja men det här var en väldigt bra bild, kan vi publicera den?
De håller lite koll på
det. De håller koll på mig. Det är väldigt smickrande. Ja. Jag tycker det är jättekul.
Och jag ska väl förresten tillägga då att de måste ju ta med dina bilder för att de gillar dem också. Ja. Inte bara för att du har haft en speciell strategi. Så.
Nej, jag hade faktiskt verkligen ingen strategi, utan det var att de har en bra plattform, man ser bilderna. Så att jag kan uppmuntra alla som har Leica, eller fotar med Leica, lägga upp bilderna på Leica Fotografi International. Har man inte Leica, gå in där och
köp en Leica,
eller kolla på Leica bilder i alla fall. Låna. Jag tror att det går att lägga upp icke-Leica bilder också.
Ja, okay. Jag känner till det magasinet, och som du säger, det är väldigt fint, välgjort.
Ja, det är kul.
Ofta väldigt bra bildmaterial.
Ja, hög nivå på grejerna.
Vi hoppar vidare då till sista bilden. Och då har vi en man som...
Jag ska se här.
Har du bläddrat lite här?
Jag bläddrar lite. Ja. Den där.
Just det, ja. Mm. Den är också ganska, har man sett ofta, om man följer dig så lite.
Lite obehaglig.
Ja.
Nej, men det här är Åsö gymnasium. Det är en kille som... håller sina fingrar på
mot tinningarna
och har en bandana på munnen och väldigt intensiv blick. Det var en kille från Ghana som var där och skulle spela basket. Och det här är den första bilden som jag tog när jag hade min Leica Q2 och ville ta bilder som stack ut väldigt mycket, där jag hade lite, man liksom klev in i bilden. Och när jag tog den här bilden, samma sak där, då kände jag så här, på samma sätt som den analoga bilden. Yes, nu sitter det. Ja, det här är en bekräftelse på att jag gör rätt grej. Det här var en sån bild som jag tog med en 28 mm och gick ganska nära. Och det var så här, yes, det här är rätt grej. Rätt spår, fortsätt.
Så den fick det att fortsätta på det spåret. Känna att det här funkar, det här blir bra. Det här, liksom,
nu. Jag tror att det är så. Varje gång man ger sig in i något nytt, då letar man ju lite grann. För att liksom, ja, men, liksom, det tar ett tag att hitta sin vision. Och jag tycker att det finns allt för mig har det varit, och då har jag alltid, det är en bild som har definierat, yes, det här är rätt, kör vidare. Och det här var en sån.
Verkligen liksom stark på något sätt.
Ja, jag tycker att det här är en av mina personliga favoriter faktiskt.
Otroligt grafisk och direkt. Ja. Som du nämnde innan, det här liksom man separerar motivet mot bakgrunden, man tänker på ljust kontra mörkt, och hans blick där, väldigt vita ögonvit och allting, och hans gester med fingrarna liksom det.
Mm.
Snyggt.
Tack.
Mycket snyggt.
Tackar.
När jag tittar på dina bilder så känner jag att du har ett anslag som är ganska klassiskt, och det kan ju bero delvis på det här att du fotograferar svartvitt.
Mm.
Det går i linje med en ganska stark fototradition.
Tycker du?
Tycker jag.
Cool.
Om man tittar till exempel i gatufotosfären idag så finns det mycket bilder där man kör med blixt, och man kör med bilder som ska vara lite smarta, surrealistiska, mycket färger och du vet, så modernt gatufoto.
Ja,
så
exakt.
Men det här skulle kunna vara taget på 70-talet eller på 80-talet. Ja. Alltså, förstår du hur jag tänker?
Mm.
Men hur tänker du inför det?
Nej, men det har jag varit, det är min avsikt. Jag vill ta tidlösa klassiska bilder. Och det är klart, man blir lite frestad. Färg har varit lite så för mig. Jag har varit väldigt inne med fota med färg. Speciellt med film, och då blir man lite frestad, och så blixt och alla de här sakerna som du nämner. Men jag har bestämt mig ganska tidigt och är väldigt bestämd på att jag ska hålla mig till det bildspråk jag har. Svartvitt, klassiskt, och inte hålla på och liksom trenda till det på något sätt. Och det är faktiskt en av anledningarna till vad jag gick över till analogt, för att då vet jag att om jag fotar med 3x så kommer renderingen och det kommer att se exakt likadan ut. Om det är 5 år, 10 år, 20 år, 30 år, så länge de gör samma film. Och det får man ju inte riktigt med digitalt. För mellan olika kameror, jag ser i alla fall skillnad. Det är ganska stor skillnad mellan olika kameror, Leicas olika kameror. Så att jag vill ha en väldigt, väldigt konsekvent bildspråk, look and feel, och det ska vara klassiskt och tidlöst. Man ska gå tillbaka till det och inte att det där var en sån trend, det var en sån period, utan det är bilden och liksom objektet som ska vara i fokus.
Och med hjälp av utrustningen då, mm, så tvingar du in dig i ett fack egentligen.
Ja.
Du sätter vissa begränsningar för dig själv, ja, som gör att du kan inte, ja, balla ur, kanske. Nej. Fel ord, men du måste hålla dig, ja, i den bubblan då. Eller?
Ja. Ja. Och det är det jag har gjort. Sen tvekar jag ju ibland på, är det rätt sak att göra eller ska jag testa andra saker och så. Men jag tror att det mesta jag har tagit ut svängarna, det är ju faktiskt fota över färg. Och jag kommer liksom fokusera på svartvitt. Och jag har använder lite blixt för att fota med film på när det är väldigt mörkt och kvällar. Jag har fotat sport, jag har gjort ett projekt för en Solna FC. Och då fotade jag med blixt för att det var inomhus. Och då passar det för lite sport och sådär.
Du ska vara glad att du inte är lika ambivalent som jag är, som byter stil lika ofta som jag byter kalsonger.
Ja, men jag tror att det här är lite, det hjälper mig, för att som person är jag liksom, jag har svårt att bestämma mig, jag är ängslig kring beslut, jag kan älta och så, men när det kommer till foto så är jag, har jag väldigt så här, högt, ja, men det är det här jag gör, det är inte så mycket krusiduller, och dra ner på utrustningen till en film, inte hålla på med svart och vitt och färg och så vidare. Då blir det lättare att bara fokusera på dem, vara inne i de här ramarna.
Så det är vår, så att säga, vårt slutliga tips här till alla som lyssnar, som är intresserade. Om man vill då nå den här typen av resultat och få sina bilder uppmärksammade, då ska man hålla fast vid sin grej. Och
jag tror man ska hitta sitt signum och känna sig trygg i det. Men ändå var så här vaksam på att inte upprepa mig. Så att jag liksom går ut fotar exakt samma sak. Det nästan blir liksom, jag vet receptet. Och när jag känner så, då vill jag ta klivet vidare. Men dra ner på utrustning, fokusera på det som ger dig ett syfte med ditt foto. Kanske det bästa tipset jag har. För då kommer det kommer bli personligt. Du kommer ha en större närvaro i bilderna och med det du gör. Och det tror jag kommer göra dig bättre som fotograf.
Tycker jag var väldigt bra sagt.
Tack.
Det är nästan som man har lust att säga amen.
Det får man säga.
Jag har en sista fråga.
Ja.
Och det är så här. Vad händer framåt här nu när det kommer till ditt fotograferande? Har du några kul planer eller projekt på gång?
Ja, men det har jag. Jag håller på med en bok där jag samlar alla mina porträtt som jag hoppas få ut i år. Så att jag får hjälp med att kurera bilderna, och i samband med det så är min plan att ha en utställning förhoppningsvis på Galleri Indigo. Anders där, som är en fantastisk kille på prins. Och sen så kommer jag att vilja börja med jag har en annan bokidé som jag ska börja jobba med. Men släppa en bok, en utställning, min första utställning och min första bok i år.
Tog
20 plus år.
Ja, men det låter häftigt.
Ja.
Jag önskar dig stort lycka till.
Tack, och tack för att jag fick komma.
Som vanligt, ett stort tack också till er som lyssnar på Gatufotopodden. Nästa avsnitt kommer i början av april, så håll utkik i sociala kanaler då. Vi hörs!